Och det finns ju de som säger att fram till 40, då har du en hälsa som dina gener liksom styr. Och efter 40 har du mer en hälsa som du själv har påverkat.
Hon var ju en sån som skolkade från skolidrotten och skulle aldrig någonsin få för sig. Liksom. Och nu är hon en dedikerad, regelbunden löpare. Mm. Inte för att det bränner kalorier, utan mer bara för att hon är så övertygad av sina egna forskningsresultat. På sätt och vis också skapar en självuppfyllande profetia. Att om man tänker att när man blir äldre så blir man mer stillasittande och man fastnar hemma och det händer ingenting. Då gör man också det.
Vi börjar åldras redan när vi fyller 25, men samtidigt lär sig forskningen allt mer om vilka faktorer som driver på åldrande och saktar ner. Det här är Hälsorevolutionen. Jag är Carina Lundstedt, producent och förläggare. Och idag ska vi borra ner oss i vad vi själva kan göra i vår vardag för att åldras ännu bättre.
Ja.
Eller hur?
Ja, och det är så spännande därför att det här åldras, då tänker man pensionär, men det är så liksom viktigt att det här är en process som pågår hela livet. Och det är ju förstås uppenbart att vi har gener som styr över åldrande, men att vi också kan påverka de här generna genom livsstil. Det är ju det här nya man kallar epigenetik. Man liksom påverkar de gener man har. Så varje vardagsval vi gör kan både skynda på åldrande men också bromsa. Jag är Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist, och idag ska vi borra lite kring en ny bok som heter Bättre med åren. Carina, åldrande, vad tänker du? Är det laddat för dig? Är det...
Alltså först måste jag säga att jag blev väldigt inspirerad av den där boktiteln, Bättre med åren. Ja. Jag gillar det anslaget. Ja. Det var laddat innan jag fyllde 50 för ett par år sedan, så var det lite laddat tycker jag. Men sen så fick jag höra av någon att det liksom är, man går ju över i någon slags guldålder sen efter 50. Mm. Enligt kineserna tror jag, som har mycket visdom att sprida, så ska man inte alls tänka att det är någon slags utförsbacke. Utan jag gillar ju att det, man kan få blomma ut och använda sin erfarenhet och inte vara så nojig. Det tycker jag är det absolut skönaste. Mm. Vad har du känt?
Alltså jag tänker sådär att om man tittar omkring sig så tycker jag att det finns de som åldras bra, de liksom vidgar och ökar i någon slags både tolerans och mjukhet och förståelse och förstår liksom alla gråa nyanser i livet. Det är inte svart eller vitt, utan det kan vara lite både och på en gång. Och så har man oturen så kan man åldras i någon bitterhet och någon stängdhet. Mm. Och att vi har alla ett ansvar för att välja vår väg där. Det är ju kring de här stora födelsedagarna så funderar man kring det, men det är ju liksom bara en siffra.
Ja, men det är ju det verkligen.
Det är liksom egentligen, det säger ju ingenting. Och jag hade så himla kul igår kväll.
Ja, berätta.
Jag låter lite skrovlig på rösten. Då hade jag tjejsläktmiddag. Och den yngsta hade precis tagit studenten och den äldsta var 90.
Underbart.
Och det är ju väldigt välgörande, framförallt att umgås över åldersgränserna.
Mm, ja.
Eller hur?
Och det gör man ju mer i andra länder än Sverige, lite mer i alla fall, brukar man ju säga. Att det inte faller sig lika naturligt för oss att ses mer än på kanske födelsedagar och bröllop och liknande. Det här att lite liksom spontan fika med sin mormor. Nu har jag inte mina morföräldrar eller farföräldrar i livet längre. Men min mormor och morfar blev 99 respektive nästan 101 år. Så jag har bra gener, får jag hoppas på att det ska funka. Hjälpa till.
Men ingen av mina föräldrar lever, men däremot lever min moster och min faster. Mm. Så då hänger jag lite med dem.
Ja.
Och det ger mig väldigt mycket glädje. Men Italien där jag bor nu, där är man ju underbar med detta.
Ja.
Och jag hade en pappa som var väldigt klok och han sa alltid att man ska ha italiensk barnuppfostran inomhus. Det vill säga alla åldrar umgås och det är varmt och det är tillåtande för barn och gamla. Och sen ska man vara norsk utomhus, alltså röra på sig ute.
Ja.
Det gör ju norska familjer bra, man sticker ut och åker skidor.
Mm. Både
går på tur, va? Mm. Både de gamla och de unga och det här.
Mm.
Så det tycker jag var en bra filosofi. Så att, men sen så kan man känna, liksom, jag har mycket vänner, jag är ju 62 nu och jag har mycket vänner i min ålder som till exempel har ont i kroppen hela tiden.
Mm.
Och då är det ju jobbigt.
Det är klart. Ja. Nej, men alltså kroppen pratar ju med dig på ett annat sätt.
Kroppen pratar med dig, ja. Och det finns ju de som säger att fram till 40, då har du en hälsa som dina gener liksom styr. Och efter 40 har du mer en hälsa som du själv har påverkat. Mm. Om man inte råkar ut för en supertuff smäll, cancer eller någon annan sjukdom. Det är ju liksom ett eget kapitel, men vi talar om det här vardagsmåendet, så att säga.
Och det har ju du skrivit mycket om, ja. och verkligen trängt in i. Ja. Och därför blir det ju extra spännande med dagens samtal.
Precis, ska vi kalla in vår gäst?
Ja, det gör vi.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott. Som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic. Husk Mage i balans mjölksyra bakterier. Och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se. Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Då, Katarina Steding-Ärenborg, vill jag välkomna dig.
Tack så mycket.
Var hittar vi dig idag?
Jag sitter hemma i mitt hus i Lund. Med störtregnet utanför och njuter av regnet, för det har ju inte regnat på länge.
Hur många grader har ni nu? Har hösten kommit?
Alltså, igår hade vi 17 grader och sol. Och idag är det kanske ner på 12-13 och regn. Så inte riktigt höst, det tycker jag inte.
Du är hälsovetare vid Lunds universitet, där jag pluggade också. Det är alltid kul med lundensare. Varför har du skrivit den här boken?
Dels så tycker jag väldigt mycket om att försöka förklara för folk hur kroppen fungerar. Man inser när man själv har läst väldigt mycket fysiologi och medicin att det som jag tar som självklart är inte självklart för andra. Vilket gör att om man inte har läst de här ämnena så är det svårt att skilja på olika, alltså vad är myter och vad är fakta. Så det är liksom en anledning för att jag skriver just den här sortens böcker. Men just den här boken var också kopplad till att jag tänkte mycket på hur kommer det sig att människor kan ha så olika förutsättningar vad gäller hälsa om man ser till om man har sjukdomar eller inte har sjukdomar, om man lever ett hälsosamt liv eller inte, och ifall man mår bra. Alltså ifall livet känns bra, om man är glad och lycklig i sitt liv. För det verkar inte vara direkt ett samband mellan hur kroppen fungerar och hur man upplever hur bra man har det. Och det tyckte jag var spännande och viktigt.
På ett sätt är det ju svårt att skriva en bok om åldrande, för det är ju någonting väldigt individuellt. Vi har Winston Churchill som började varje morgon med en flaska champagne enligt ryktet och rökte stora feta cigarrer och blev väldigt, väldigt gammal. Och så har man andra som har oturen och blir sjuka tidigt i livet och inte får så långt liv. Så hur skriver man en hälsobok om åldrande som tar hänsyn just till alla de här individuella aspekterna?
Ja, dels så tänkte jag mycket på vad ska man säga, bara man får utgå från hur ser det generellt ut i en population, förutsatt att alla får möjligheten att faktiskt åldras, och samtidigt så försöker jag utgå från det friska åldrandet, alltså ett åldrande som är med frånvaro av sjukdom. Det nämns lite sjukdomar i boken, men ändå försöka säga att även om man slipper bli sjuk under hela livet så kommer vi ju ändå att åldras och titta på de processerna. Men det som jag har tyckt varit viktigast för mig och som är min favoritdel av boken, det är faktiskt slutet där jag mer skriver om psyket och lyckan och det som faktiskt kan bli bättre under hela livet. Mm. Även om kroppen blir sämre ju äldre vi blir. För det är bara ett faktum att åldrande kommer att bryta ner våra kroppar. Så kan vi som människor utvecklas och må bättre och bättre när vi blir äldre. Och då är det ju så att alla har inte förmånen att ens hinna bli gamla. Och därför tycker jag att det här att tänka kring hur man tänker på livet. Det är inte bara någonting man ska börja med när man är 70. Utan jag är 38 och är oerhört tacksam för att jag har fått lov att bli 38. Mm. Och hoppas att jag ska få bli mycket, mycket äldre. Mm. Men ingenting att ta för givet. Utan känna tacksamhet för att få åldras. Mm. Se fram emot det.
Mm. Det är en fin inställning. Vi ska komma in på de här psykologiska aspekterna som är så spännande. Men du börjar din bok med att prata om... Och det var kul tycker jag att du började där, vårt balanssinne. Och då menar jag liksom inte livsbalansen utan verkligen den här superfysiska balansen. Att vi står på några, och det var en bra bild du gav, ganska små fotsulor som ska hålla uppe hela den här kroppen. Varför är det så viktigt och samtidigt så komplicerat?
Man kan säga, jag är ju sjukgymnast från början, eller fysioterapeut. Så att min syn på balans är färd lite grann också av konsekvensen av avsaknad. För tyvärr är det så att när man blir äldre och man inte har balans utan faller och hamnar på sjukhus, så är det lätt hänt att den där höftfrakturen sen leder till lunginflammation som leder till att man dör vid det liksom hemskaste förloppet. Så att balans, att undvika fall, är liksom någonting som ligger nära yrket. Men det är också otroligt fascinerande. För egentligen är det ju väldigt osannolikt att vi inte faller oftare, just med tanke på den här väldigt lilla understödsytan som vi har. Och så är vi långa. Och så kan vi ändå liksom hantera det här som upprättgående varelser. Och det är ju tack vare vårt balanssinne som sitter i öronen. Vi har synen till hjälp. Vi har vårt led- och muskelsinne som talar om för hjärnan var kroppen befinner sig. Vi har förmåga att känna med fotsulorna hur underlaget är utan att ens titta på det. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande.
Mm, mm. Och det här är något som förstås ett litet barn får lära sig när det lär sig att komma igång. Och som man kan träna i livet. Och jag var på bokmässan för ett tag sedan i Göteborg, och där högg jag tag i min fina förläggare på Bonnier, Cecilia Wiklund, för att se om hon ville vara med och bli veckans testare just när det gäller balans. Och då lät det så här.
Ja, men då är det söndag och jag började min lilla utmaning på lördagen på bokmässan faktiskt, och skulle stå på ett ben i taget och klocka. Men jag som trodde att jag hade fått dålig balans efter covid, det hade jag i alla fall, men den verkar ha gått över, jag klarade av det här lite väl bra. Jag stod ju i 4 minuter och sen hade jag inte riktigt tid, så jag sminkade mig samtidigt och klarade av detta. Samma på andra benet, jag kunde stå 5 minuter utan problem, och sen fick jag nästan kramp i foten. Så jag påbörjade en annan version på söndagen. Jag kände att jag behövde en annan svårighetsgrad för att hinna med den här utmaningen. Så från och med söndagen idag så står jag helt enkelt i den här yogapositionen som ser ut som ett flygplan. Och där verkar det som att jag börjar någonstans runt 1 minut på vardera ben. Det känns görbart. Det kör jag vidare med. Hej!
Katarina, vad säger du? Cecilia berättar att hon tycker att hon har haft lite problem med sitt balanssinne efter covid-viruset. Vad säger du om det?
Alltså viss forskning har ändå visat att det här viruset också kan ha kunnat ta sig in i hjärnan. Och exakt hur det påverkar hjärnan, det vet jag inte, och det vet vi nog inte än. Men i och med att det kan göra det, så är det ju inte helt orimligt att det också kanske kan ha tagit sig fram på något vis och påverka balansorganen eller det som ska samverka i balansorganen, så att vi kan styra musklerna och hålla balansen. Mm.
Du, kopplat till balanssinnet så är ju vår muskulatur, och du skriver väldigt intressant om ny forskning om hur muskelmassa faktiskt påverkar långlevnad och kommunikationen med immunförsvaret. Nu tänkte jag läsa upp i din bok, för du formulerar det så väl. Mm. Okej, sen får du kommentera dig själv, tänkte jag. Varje gång musklerna används släpper de ut olika bra ämnen som dämpar inflammatoriska processer i kroppen, vilka annars kan leda till olika sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller reumatism. De här ämnena har också visats ha positiva effekter vid infektioner. Hos möss har man sett att muskler kan stötta immunförsvaret under långvariga sjukdomar där immunförsvaret annars riskerar att tröttas ut. Musklerna kan locka till sig omogna T-celler från immunförsvaret. De där känner vi till från covid-diskussionerna också. Det var ju mycket T-cells-diskussioner. Så att de inte hamnar mitt i stridens hetta vid den pågående infektionen. Där kan de unga cellerna skyddas. Och sen skickas de iväg när T-cellerna som deltar i striden börjar tröttas ut och behöver förstärkning. På så vis kan immunförsvaret kämpa under lång tid. Hos oss människor skulle det här kunna vara en del av förklaringen till varför patienter med stor muskelmassa oftare överlever cancer. Alltså det här är ju ett helt nytt sätt att tänka på motion, tänker jag. Vi har pratat om motion, att man får bra flås, ett gammalt tänk på att man skulle bränna kalorier och så vidare. Men det här är ju mycket djupare, mer sofistikerade mekanismer som är liksom kommunikation med hela kroppen. Eller vad tänker du?
Jo, men jag tycker det är, för alla som har svårt för att motivera sig till att träna när det handlar om just det här, men bättre flås, så känner man, men det motiverar inte mig. Så kan jag också personligen att jag blir mycket, mycket motiverad av att läsa om de här sakerna där man ser de andra effekterna av hur musklerna fungerar. Och den forskaren som har gjort otroligt mycket det här, Bente Klarlund Pedersen, som forskar kring myokiner, och hon har förresten också skrivit en bok.
Och jag har intervjuat henne och träffat henne och citerat henne. Hon är fantastisk. Hon är ju världsledande på detta.
Ja. Vi jobbade ihop i Köpenhamn lite grann, och hon avskydde ju motion. Hon var ju en sån som skolkade från skolidrotten och skulle aldrig någonsin få för sig. Liksom. Och nu är hon en dedikerad, regelbunden löpare. Mm. Inte för att det bränner kalorier, eller egentligen kanske heller för att det ger henne bättre flås, utan mer bara för att hon är så övertygad av sina egna forskningsresultat om de här antiinflammatoriska processerna och allt det här positiva som vi får på immunförsvaret från träning. Som hon själv brukar säga, alltså även den mest liksom motsträvige vill inte träna personen kan bli träningsfreak om man får rätt motivation. Så att jag tror att, och det är det vi alltid söker efter, motivation till att göra bra saker för oss. Och där, så att ha en stor muskelmassa och att använda den här muskelmassan också då, så att man inte bara sitter hela tiden utan att man rör på sig, och därmed minskar risken för sjukdomar och bygger upp ett försvar om man skulle drabbas av en svår sjukdom. Mm. Det tycker jag själv är jättemotiverande.
Man har ju sagt då, apropå det, att stillasittande är liksom det nya sockret, så att säga. Vad tänker du om det, att det skulle driva på åldrandeprocesserna? Vad har du för tankar där?
Jag tänker på det på två sätt. Det ena är det rent fysiologiska, där man säger att om man avbryter det här stillasittandet och rör på sig, så förutom att muskler kan släppa ut bra saker, så har vi också ett enzym som heter lipoproteinlipas, som har som uppgift i kroppen att dela fettet som är i blodet i mindre bitar, så att det kan passera från blodet in i fettcellerna, så att det inte stannar i blodkärlen och skapar åderförfettning. Så det är en del av liksom varför bryta det här stillasittandet och åldrandet då. Men jag tror också det här att man har sett att personer som har en negativ bild av åldrande på sätt och vis också skapar en självuppfyllande profetia. Att om man tänker att när man blir äldre så blir man mer stillasittande och man fastnar hemma och det händer ingenting. Då gör man också det. Och så får man de här negativa effekterna. Och ifall man istället inte begränsar sig på grund av sin ålder, och därmed inte börjar sitta stilla utan fortsätter röra på sig. Mm. Precis som man kanske har gjort innan man gick i pension. Att fortsätta vara en aktiv person. Eller börja vara, ifall man plötsligt får tid. Mm. För att man inte hade tid när man var arbetande. Då får man ju de positiva grejerna. Jag kan ta min mamma som exempel. Hon jobbade väldigt mycket. Men när hon gick i pension, då började hon rida. Mm. Och gå långa, långa hundpromenader. Mm. Så hon är ju jättefin form jämfört med när hon jobbade, fast hon är 10 år äldre. Mm.
Du pratar om proteiner en hel del. Och det här är ju ett kärt ämne. Det finns liksom många saker ute i debatten, ska veta mer, ska veta mindre. Vi här på podden tror på lite mer proteiner. Och jag var glad att du rekommenderade det som vi brukar prata om. Alltså du pratar om att det finns en slags resistens när man blir äldre. Att man får allt svårare att ta upp proteiner och kan behöva boosta på lite grann. Berätta hur du tänker.
Mm. Alltså, som forskningen visar så verkar det vara så att låt oss kalla oss som sitter här fortfarande för unga.
Tack så mycket för det. Jag är ungefär dubbelt så gammal som du, höll jag på att säga. Men jag är inte, men...
då har vi fortfarande liksom förmågan att de bra sakerna som kommer in i kroppen har vi också förmåga att göra, alltså tillgodogöra oss. Men man har då sett på äldre, och jag är ledsen att jag kommer inte ihåg exakt var den här äldre gränsen går. Men att det blir, även om man får i sig bra proteiner, så blir kroppen ändå sämre på att använda dem. Och då kanske man behöver faktiskt, jag ska inte säga överdosera, men om det skulle räcka för mig med en viss mängd, för jag kan använda allt det väldigt effektivt, så kanske man måste boosta på mig lite mer på äldre personer för att det är mer ineffektiv användning. Mm. Samtidigt så är det ju så, när man blir äldre så kan man ju ha mindre aptit. Det kan vara svårare att äta, det kan vara svårare att tugga. Så då blir det ju också att man kanske måste tänka mer på hur får man i sig det här på ett klokt sätt. Att man kanske behöver ha små men väldigt välplanerade måltider många gånger över dagen. Så att det inte blir många gånger man dricker kaffe och äter kaka under dagen, utan faktiskt har mer näring och mer bra grejer i maten, men i små portioner. Mm.
Du, rörligheten, ont i kroppen, lederna är ju liksom grejer som ger sig till känna, kan göra väldigt, väldigt fort i livet egentligen. Vad säger du där? Vi har poddat här om bindväven, hur man håller på att upptäcka bindvävens liksom viktiga funktion. Vad kan vi göra där?
Mm, det handlar ju om att ofta att bibehålla. Har man en bra rörlighet från början så fortsätter det här. Sluta aldrig vara aktiv. Men man kan ju också förbättra. Jag har ett kapitel i boken där det står varning för kullerbyttor. Som grundades i att jag själv försökte slå en kullerbytta. Och sen så hade jag verkligen fruktansvärt ont i ryggen i flera dagar. Över ryggraden har vi också mycket bindväv liksom i ligamenten. Och de var väl helt enkelt inte rörliga tillräckligt för att jag skulle klara av det. Så då kan man ju jobba med rörlighetsträning. Yoga är jättebra för rörligheten. Man kan stretcha, man kan jobba med tai chi. Så att göra lugna rörelser där man tar ut hela rörelseuttaget och liksom utnyttjar kroppen. Och sen kan man bygga på det över tid. Men det kan ta tid att återfå och jobba med rörlighet. Men jag tror att mycket i utgångspunkt i den här boken är att inte acceptera försämring och kalla det för att det är ålder och sen inte göra någonting åt det. Utan om man känner att någonting har blivit sämre, se om du kan göra någonting åt det. Mm. Man kan gå till sin fysioterapeut på vårdcentralen och få hjälp med rörlighetsprogram och att jobba med det. Och få hjälp med balans. Mm. Det finns resurser där ute som kan det här. Så att acceptera inte att du har blivit stelare. Man kanske inte blir elitgymnast igen, men man vill ju fortfarande kunna ta på sig strumporna själv, klia sig på ryggen, kamma håret i nacken. Sådana små saker som jag hoppas kunna göra när jag är 85 också.
Men du som är skolad i västerländsk medicin, nu bara en privat fundering. Blir du ändå inte lite förundrad när du funderar över liksom den enorma visdom som finns i yogan? Alltså därför att när man börjar titta på alla de här grejerna, liksom yoga tar hand om allt det här. Vi har pratat om parasympatikus aktivering, lugn- och ro-systemet, vagusnerven, bindväven, rörligheten, det där. Yogan kommer ju med allt det här i ett paket. Det är väldigt, tycker du inte att det är rätt? Alltså det har funnits en väldigt visdom i detta på något sätt. Tycker du inte det?
Mm. Jag tycker att yoga är jättespännande. Det känns, alltså när jag själv gör det så känner jag att det känns väldigt bra. Mm. Det finns ju fortfarande begränsat med forskning på yoga, om man ska alltså verkligen hårdra det som forskare, som kan stödja allt det här som man påstår. Och vissa saker är att dra det lite för långt. Men jag menar, det finns ju också mycket forskning som visar till exempel rörlighetsträning och yoga är bra. Balans och yoga är bra. Sen att du skulle kunna träna hjärtat genom att ställa dig på huvudet regelbundet har man visat i forskning att nej, det kan du inte. Mm.
Påstår man det i yogan? Det har jag helt missat.
Ja, men det var det. Ja. Har du läst bättre. Ja. Men, så att det kommer, och så är det ju med många träningsformer att man påstår ibland lite mer än vad man kan leverera. Men jag vill hålla med dig i det du säger. Yogan ger otroligt mycket och yoga är väldigt nytt för mig. Det är någonting som jag upptäckte och började med själv efter att jag faktiskt gick in i väggen för ett par år sedan och insåg att jag kan inte träna längre på hög intensitet, för jag mår inte bra av det. Jag behöver hitta någonting annat. Mm. Mm. Och yogan tar hand om såväl stress som min styrketräning, som min balansträning som min rörlighetsträning.
Mm, mm. Och min mindfulness också på många sätt också. Så det är ett fint litet paket det där. Mm. Du pratade här för ett tag sedan om regelbundna måltider och nu måste du berätta, för jag skrattade högt. Jag satt och läste din bok på ett flygplan och började skratta högt när du berättar om mukbang från Korea. Vad är mukbang? Ja. Det är tokigt alltså.
Ja. Jo, men det är så här att äta mat själv kan ju vara tråkigt. Och när vi äter själva så är det också så att vi ofta äter lite sämre mat. Man ger sig inte själv tiden att laga en bra måltid. Man tar kanske någonting enklare. Och dessutom, innan jag svarar på din fråga, så har man ju sett att skulle du äta mat framför en spegel så äter du nyttigare. Eller snarare så här, mat som är onyttig smakar inte lika gott framför en spegel som ifall du slipper se dig själv när du äter det. Så att någonstans så...
Okej, okay. En stor chokladask.
Du liksom håller dig själv ansvarig.
Ja, om man sitter där med en stor Aladdin och funderar på hur många bitar man ska ta, så ska man sätta sig framför en spegel, det är det du säger. Okej, okay. Men vad är då mukbang, denna fantastiska grej?
Ja, då är det så här, då slipper du liksom spegeln. Då är det någon annan som äter. Det är alltså ett fenomen. Det finns som en programledare som äter, och så sätter du dig och äter mitt emot, så har du ju som ett sällskap.
Det är så jävla knäppt.
Och jag tänker, jag menar, det är väl inte så annorlunda från som de här tv-programmen där programledarna går och pratar lite med tv-kocken och så får de smaka lite. Ja, och så. Ja. Men visst, det är lite mer extremt. Och sen så finns det lite mer vansinniga former av det här, har jag läst där, dessutom att programledaren alltså hetsäter och äter helt vansinniga mängder, och så sitter man och tittar på det. Det kanske jag inte skulle... Det låter inte varken trevligt att titta på när man äter själv. Ja. Eller hälsosamt för någon. Men det var ändå en lite kul idé. Liksom, att för att slippa äta själv så kan man... Ja, som under pandemin så hade jag ju fika träffa med mina kollegor. Då satt vi och drack kaffe framför skärmen.
Ja, det är sant.
Någon annan
man hade AV sådär liksom framför skärmen. Ja. Det var spännande.
Exakt.
Det var ett nytt...
Hur många har inte...
Du är en annan... Jag kommer att tänka på lite. Du pratar om... Det finns ju väldigt mycket kurer, eftersom jakten på evig ungdom är ju liksom lika gammal som människan själv. Du talar om vampyrinfusioner. Mm. Ja, vad säger du om dem?
Ja, det är en ansiktsbehandling. Helt enkelt, där man... injicera, alltså man tar först blod från personen själv, och sen så, som jag förstått det, så tar man bort egentligen de röda blodkropparna, man tar bort själva blodet, och så har man bara kvar plasma som då innehåller tillväxtfaktorer som man då tänker ska hjälpa huden, och sen sprutar man tillbaks det i huden, i ansiktet, så att det blir jättemånga små nålstick, vilket innebär att man börjar blöda, så därför blir ju ansiktet blodigt, men inte av blodet man sprutar in, för det är ju egentligen bara vatten, men det ser ganska hemskt ut. Och så säger man då att det här ska vara bra för huden. Det, som jag förstår det, så har det kanske inte gjort jättestor skillnad om man rent objektivt skulle mäta ifall någon fick mer glow och finare hud eller inte. Men personerna som gör det tycker att det gör skillnad. Och det är ju bra. Mm. Ifall man utsätter sig för det.
Mm. Ja, det är special. Och en annan sak som du pratar om också, som jag själv... det är ju, du pratar om tarmsköljningar. Och jag har ju själv varit på spa, i ayurvediska spa, där man som en regelbunden metod använder något som heter panchakarma, som är liksom en sån här fruktansvärd tarmsköljning, där folk kommer till frukost nästa dag och bara ser helt urlakad ut. Jag vägrade, jag har vägrat när jag varit där, för jag har inte, och du skriver väldigt spännande att tarmar kan inte vara smutsiga per definition, så hela konceptet med tarmsköljning är liksom feltänkt. Berätta.
Ja, där vi har ju, maten går ju genom olika tarmarna, och tarmen har sitt eget städsystem, så att när man inte har mat i tarmen, eftersom den har liksom gått vidare då och kanske till och med ut, då startar städfirman sitt arbete och börjar städa undan. Så att när det knorrar i magen och kurrar lite och vi tänker, oj, jag är nog lite hungrig, eller oj, varför låter magen så mycket, då är det för att den håller på att städa sig själv. Den har ett självrengöringssystem som har satt igång. Sen är ju ofta det att det sammanfaller med att man är hungrig, eftersom den gör det när tarmen är tom.
Mm.
Och när tarmen är tom så är det ju för att det var länge sedan vi åt. Mm. Mm. Och därför tror man lätt att det kurrar i magen för att man är hungrig.
Mm.
Men oftast så hänger det här kurret ihop med att vi håller på att städa helt enkelt. Och
städfirman brummar.
Tarmen är.
Ja. Spännande. Ja.
Precis. Ja.
Du, när det gäller åldrande så är ju är liksom hela hudvård, rynkor och så vidare, det är ju en gigantisk marknad. Vi lägger ju stora pengar på att hålla huden ung och spänstig. Och där är det ju en mängd produkter nu. Till exempel en stor grej har ju blivit kollagen. Och jag får väldigt mycket frågor på min Instagram-bakkanal vad jag tycker om olika kollagenpulver. Och jag är intuitivt lite skeptisk eftersom det är en väldigt stor proteinmolekyl. Jag vet inte, vad säger du om kollagen, att dricka kollagen?
Ja, spännande. Jag har ju hört att man, till exempel i Japan, då malar man ner fiskögon. Eller jag vet inte om de tar dem hela. Men det är ju absolut någonting som händer liksom. Och det finns studier som säger att det gör skillnad. För huden så är det ju egentligen att bra saker vi får i oss är saker som huden sen kan hjälpa till att bygga upp med, så att säga. Och huruvida det gör skillnad att dricka kollagen eller inte, man kan väl säga att vetenskapligt är den frågan fortfarande lite obesvarad. Mm. Det är inte givet att det funkar. Men som jag skriver i boken också, att alltså, även om det inte är fiskögon utan något mer kemiskt fixat, så det är ingenting jag känner oerhört gott. Men det här är ju en viktig del, till exempel. Alltså huden har ju en viktig funktion. Inte bara att den, alltså det är inte en snygghetsfunktion. Den ska skydda oss från omvärlden. Och sår är ju en dålig sak att få i huden. Mm. Så att, som jag skriver i boken, att om det är så att man visar att om man dricker en kollagen-smoothie om dagen, så får man bättre sårläkning och bättre barriärfunktion i huden. Då ställer jag upp. Mm. Men jag väntar lite grann mer på vetenskapen innan jag köper några sådana produkter. Mm. Och sen tror jag att med kollagen så kommer det säkert vara som med alla andra sådana här kosttillskott. Vissa är av bra kvalitet och kommer att funka. Och andra är inte av bra kvalitet och kommer ändå säljas. Mm. Och då blir det pengar i sjön. Och hur man skiljer på det som konsument kommer att vara jättesvårt. Mm.
Men det här är också spännande, för det handlar ju också om förmågan att ta upp det här kosttillskottet genom tarmväggen, så att säga. Mm. Du skriver väldigt roligt, det är för övrigt en bok man skrattar väldigt gott flera gånger, om alla hår som börjar växa under åldrandet. Det är hårstrån på hakan och mustasch för kvinnor, och då är näs- och öronhår där män plötsligt börjar liksom se ut som bushmän. Och det sprutar ut olika hår till höger och vänster. Vad är det som händer egentligen? Förvildas vi när vi blir äldre, eller?
Nej, men vi får ju förändringar i hormonnivåer. Och alltså väldigt enkelt uttryckt, om vi tar det på männen till exempel, varför växer det mindre på huvudet och mer i öron och näsa, så handlar det om att vara mindre känslig eller bli överkänslig för hormoner då. Där det tyvärr blir så för männen att effekten på huvudet blir att de får mindre hår, och effekten i näsa och öron blir tvärtom. Att det blir mer. De hade ju kanske hellre liksom sluppit ära och näsa och fortsatt ha hår på huvudet. Och för oss kvinnor så alltså det som gör att vi fortsätter se ut som barn i ansiktet hela livet är ju att vi har östrogen. Och när det minskar så kan andra saker komma fram, inklusive skäggväxten och mustaschen.
Mm, mm. Och det här är någonting som vi tar lite lugnt, eller tror du att om 100 eller om 50 år så har vi hittat sätt att kompensera för det här, eller vad ser du kommer hända, vad tror du?
Ja, det där tror jag bara, alltså det har ju egentligen ingen större biologisk funktion det ena eller det andra, utan det kommer nog snarare helt och hållet hänga ihop med tidens trend och hur man ser på hur saker och ting ska vara.
Det kanske blir mode med lite öronhår till exempel.
Ja, precis. Ja.
Liten buske.
Man kan färga det. Ja. Nej, men det viktiga att säga tycker jag är att så här, hår i näsan, hår i öronen. Det har en funktion. Att det börjar växa mer har kanske inte en extra funktion. Men det är jätteviktigt att vi har det. För att det skyddar oss från partiklar som annars kan ta sig in och skada. Mm. Så att näshåret är ju för att se till att lungorna inte får i sig skadliga partiklar, för lungor är jättekänsliga. Mm. Mm. Och öronen, så är det också där att det ska ju fastna och sen ska det transporteras ut med öronvaxen så att det inte kommer in i själva örat.
Mm. Du, för att komma tillbaka,
så man ska inte ta bort det.
Man ska inte ta bort det. Man kan trimma lite grann. om man har en stor öronbuske, precis. Eller färga lila, som du sa då, och sätta en ny trend.
Mm.
Du, om vi...
Och så skickar man en bild till mig på Instagram.
Då skickar man en bild till dig.
Om man färgar.
Ja, okej, okay, perfekt, ja. Perfekt. Du är till slut vårt sinne, vår personlighet, vår hjärna. Och du skriver väldigt spännande och fint i boken. Att forskning visar att vi på ett plan faktiskt blir bättre med åren. Och vad är det då som blir bättre?
Vi blir, oavsett ifall vi anstränger oss för det eller inte, så tror jag att vi lyckligtvis alla utvecklas som människor. Så att vi är lite bättre på att hantera motgångar. Kanske blir bättre vinnare också, är bättre på att hantera medgångar. Vi blir trevligare människor med åren. Mm. När vi blir äldre har vi dels med oss väldigt mycket kompetens i arbetslivet. Så en 50-åring har ju fortfarande förmågan att lära sig många nya saker. Samtidigt som de kan sätta det i relation till saker de redan kan. Dessutom så vet vi att med åren så blir man mer samvetsgrann och mycket mer trevlig. Så 50-åringar borde ju vara en drömrekrytering.
Du, det här är ju väldigt spännande därför att jag har bott utomlands i 22 år och jag hävdar att Sverige är superålderistiskt, mycket mer än England där jag bott och otroligt mycket mer än Italien. I Sverige säger man ju att den ideala åldern på arbetsmarknaden är 31-32. Du är redan körd då, Katarina, och jag är superkörd. Och Carina med. Så vad tänker du om det här sättet som man, alltså den här diskrimineringen i Sverige, eller det här sättet att foka på 31-åringar, är det smart biologiskt?
Nej, det är det ju verkligen inte. Jag tänker en 30-åring, alltså säger, även om man har en universitetsutbildning bakom sig, då har man ju på sin höjd gått igenom den och kanske jobbat lite. Och är du bara 30 och har liksom, säger att du redan har kanske en 3-4 år arbetslivserfarenhet, då har du ju faktiskt gått raka vägen genom skolan, direkt in på universitet, rakt igenom universitetet och sen ut i arbetslivet. Det är inte så mycket liv som har hunnit hända då. Alltså alla andra erfarenheter, alla andra dimensioner av livet. Och därmed också förmågan att se att det finns mer komplexitet i problem och situationer. Alltså, saker är inte svart och vitt. Och det tycker jag alltså själv. Skillnaden på Katarina 30 år och Katarina 38 år i huruvida saker är svarta och vita eller har en nyans eller att det finns ett spektra av olika saker i livet är enorm.
Mm.
Så jag skulle nog säga att jag tycker verkligen att det är ett problem.
Det verkar vara osmart.
Vi missar väldigt mycket kompetens.
Ja, och missar mycket kompetens. Och pressar människor. Mm. Därför att när man ska jobba som mest är också kanske tid då man håller på med familjebildning och har mest press hemma, så att säga. Så det blir liksom den här dubbla skru. Och så inte riktigt känns att komma igen. Ja, spännande. Och vad är det som händer i oss då? Är det liksom bara livet som slipar oss? Eller är det processer inne i hjärnan självt som gör att vi är som bäst lite senare i livet?
Mm. Dels så finns det processer, det finns processer i hjärnan som faktiskt fortsätter utvecklas. Fram till ungefär 40-årsåldern så håller vårt konsekvenstänkande på att fortfarande utvecklas. Och det är ju det är en del av den här möjligheten att kunna se bilden lite större och lite längre fram. Så en 30-åring har inte ett fullt utvecklat konsekvenstänkande. Så bara där. Och det är hjärnan. Och sen så har vi då alla yttre erfarenheter som kan påverka oss. Och ju mer vi reflekterar kring saker i livet som har hänt oss och drar lärdom av det, desto snabbare kan vi också utvecklas. Så att det kan ju finnas 30-åringar som är långt mycket mer mogna och kloka än 50-åringar. Mm. Absolut. Mm. Men just därför man tänker att man dels har passerat 40 och är utvecklad i sitt konsekvenstänkande och också har liksom dragit nytta av livets alla olika erfarenheter och reflekterat kring dem, läst bra böcker, diskuterat bra böcker med kloka människor, då kan man ju verkligen vara väldigt långt kommen som en 50-åring. Mm. Och det är ju en sån person jag skulle vilja jobba med.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Och just det här du sa, att inte se tillvaron så svart och vit, utan kunna förstå att det kan vara lite både och i alla möjliga nyanser. Du, jag skulle fråga dig om relationer, därför att Man pratar ju mycket om att liksom relationer är så värdefullt för oss människor. Men finns det inte också stora individuella variationer? En del av oss är extroverter, andra är introverter. Behöver gå en del får energi med andra människor. Andra får energi av att liksom gå undan lite grann. Vad kan man ge något generellt råd där? Eller ska man mer lyssna på sin inre känsla? Vad tänker du?
Som högkänslig personlighetstyp introvert, vilket då innebär att jag blir väldigt trött av sociala sammanhang, jag är blyg, så kan jag ändå säga, men jag behöver fortfarande mitt sociala sammanhang, jag behöver fortfarande mina vänner och jag behöver min familj. Det är bara det att jag behöver ha vänner, och jag har förmånen att ha vänner som finns där oavsett ifall vi ses varje vecka eller inte, eller varje år. Men då får man ändå se till att jag behöver vara lite mer aktiv, att faktiskt se till att jag ändå odlar de här relationerna med mina vänner. Mm. Så att jag kan inte förutsätta att folk finns fast jag inte hör av mig. Eller att jag tackar nej väldigt ofta. Mm. Utan ibland får man liksom anstränga sig lite. Men så att även om man har den här personlighetstypen som jag har, eller om man är en extrovert person som drivs och älskar och får jättemycket energi av att vara runt människor, så det mänskliga behovet av att vi behöver ha ett socialt sammanhang, det finns där. Vi är flockdjur. Mm. Och sen exakt hur det ska se ut, det kommer vara individuellt. Mm. Men det är ju någon sak som jag har tänkt själv, liksom, om vi ser långt fram i tiden, av allt jag har lärt mig i den här boken, vad tror jag kommer vara viktigast för mig och kanske svårast för mig att se till att ha när jag är 85? Att fortfarande ha vänskapsrelationer. Att inte liksom hamna i det här, nej men det är för jobbigt att ta mig ut, så att jag stannar inne. Jag är så nöjd med min bok, för den räcker inte på riktigt.
Mm. Mm. Intressant, spännande. Du, om man då med risk för att generalisera skulle, för det är otroligt mycket tips och råd du kommer med här i din väldigt lättskrivna, lärorika och roliga bok, som sagt, jag skrattade högt flera gånger, där du bjuder på dig själv. Men om du skulle säga 3 goda råd för att åldras på bästa möjliga sätt, vad skulle det vara?
Det första skulle vara att hitta sin känsla av mening och sammanhang. Mm. Det är skillnad på att veta vad meningen med livet är och vad är meningen med mitt liv. Och att hitta sin egen riktning och vad som är meningsfullt i min vardag, det skulle jag säga, det är det absolut viktigaste. Det tror jag verkligen. I det långa livet så handlar det mycket mer om själen än om kroppen. Mm. Mm. Och sen till det, som nästa steg och som kan förenkla meningsfullheten, det är ju att vara frisk. Så då kommer ju det här med kost och träning in, inte som ett egenvärde i sig, utan för att det gör att jag sen får möjlighet att kanske göra det jag tycker är meningsfullt i vardagen. Och sen det sista skulle jag säga, och det här är någonting som man har sett i forskning också, att de som lever länge och mår väldigt bra, de unnar sig någonting. Och då kan man ju tänka på unnandet som att, men då gör man någonting som egentligen är förbjudet, som man inte borde göra. Och det är inte så som jag ser på unnandet, utan mer när man gör någonting man njuter av, eller gör någonting du njuter av och var väldigt mentalt närvarande i den situationen. Man kan unna sig en promenad. Mm. Och då menar jag, själva unnandet är att faktiskt vara ute och uppleva promenaden också. Mm. Inte bara ta en promenad, för det ska man, utan njut av den. Mm. Se naturen. Hör fåglarna. Mm. Det är nog mina bästa tips. Mm.
Fint, fint. Jag och Carina vill säga något klokt.
Ja. Nej, men jag tycker att det här är jätteinspirerande. Och vi pratar ju mycket i podden Hälsorevolutionen, både om den fysiska och den mentala biten. Men jag som 53-åring upplever att det ändå är många runt omkring mig som där poletten inte har trillat ner, hur viktig den mentala, själsliga träningen är. Och där du som forskare säger att det är det absolut viktigaste ju äldre man blir. Vad har du för själslig träning? Och vad ser du runt omkring dig? Vad borde vi tänka på?
Alltså, om vi börjar med runt omkring mig. Så det som är väldigt spännande som vi ser när vi jobbar med sjuka, till exempel jag jobbar med hjärtsjuka patienter. Och då har vi ju gjort studier och kollat, finns något samband mellan hur hjärtsjuk man är och hur man skattar sig på en skala om livskvalitet? Och det har vi inget samband. De sjukaste är inte de som säger att de har sämst liv. Utan det finns verkligen ingenting som hänger ihop där. Och då är det så här, men då finns det ju en annan dimension och det måste ju vara den själsliga. Och därför säger jag har en fantastiskt förmånlig arbetsplats. Där vi pratar jättemycket om det här regelbundet. Vi har regelbundna möten för reflektion. Jag läser mycket och tänker kring vad jag läser och diskuterar detta med andra. Gärna i små bokcirklar för att just man funderar bättre tillsammans. Det är spännande att höra hur andra har uppfattat samma del. Och sen skulle jag säga, är det någonting som är väldigt lätt att börja med, alltså som alla kan börja med idag, det är bara så här, tacksamhet. Har det hänt någonting idag som jag är tacksam för? Och jag kan säga idag, min son är hemma, 39-40 graders feber, vi ska snart till doktorn. Jag är tacksam för att jag kan ringa vårdcentralen för en tid. Sen är jag tacksam för att jag kan sticka ner på ICA och köpa 3 sorters juice för att se ifall det är någon av dem han kan tänka sig att dricka. För jag har råd till det. Och sen ska vi få gå till vårdcentralen gratis och kanske få penicillin gratis. Det är väldigt lätt att glömma. Det är en stor sak att vara tacksam för. Men jag är också tacksam för, som jag sa, regnet.
Fint. Jättehärligt. Jättehärligt. Det är fina värden. Du pratar om att läsa och reflektera. Vad hoppas du att din bok ska leda till för reflektioner hos oss som läser?
Jag vill att de som känner att det kan vara ganska kul att åldras, jag tror att de kommer bara känna sig stärkta. Och att det är liksom, ja, men det är precis så här jag känner. Och kanske inspireras lite till att förbättra någonting ytterligare. Kost, motion eller läsa tankar och så. Men jag hoppas nog mest att någon som plockar upp boken och som snarare inte tycker att det ska bli så himla kul att bli gammal. Eller som inte tycker det är så kul att vara gammal. Kan läsa den och kanske få ett nytt perspektiv. Och där tror jag att det sista kapitlet som just handlar om de här lite mjuka värdena. Om psyket och lyckan och tanken och meningsfullheten. Att det är den som kommer göra skillnad i individens liv.
Underbart budskap, Katarina. Då hälsar vi, tackar dig och skickar en liten pepp till din son också. Hoppas allt går bra på vårdcentralen idag.
Ja. Tack.
Ni får vara rädda om er och tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Så, nu har jag lekt flygplan här nästan en vecka. Jag började ju stå på ett ben, men det var jag tydligen lite för bra på. Men sen i måndag så har jag alltså stått i yogapositionen som ser ut som ett flygplan. Och jag började där med 32 sekunder på vänster ben och en minut på höger ben. Och nu när jag checkar ut här lördag kväll så stod jag 1:10 på vänster ben och 1:34 på höger, och det har varierat lite grann, men det ser ju faktiskt ut som att jag har blivit lite bättre på att stå så här under den här veckan. Så ja, jag tar med mig det. Jag vet ju hur viktigt det är med balansträning eftersom jag jobbar med hälsa. Så jag tänker helt enkelt fortsätta stå på ett ben när jag borstar tänderna. Tack och hej!
Ja, det där var Cecilia Wiklund som ju verkar ha en fruktansvärd balans i sig själv. Eller
imponerande.
Hur? Imponerande, verkligen. Bra, bra talang när man är förläggare, eller hur? Kunna balansera.
Jonglera många bollar.
Ja, verkligen. Men du, vilket fint samtal.
Ja, men så inspirerande. Jag tycker så mycket av det hon säger, det resonerar. Det känns så här livsviktigt på något sätt. Ja, men det här med att läsa böcker som en del springer förbi liksom. Och att vi hittat den här tiden att stanna upp och att det är lika viktigt som att göra. För att om vi springer från oss själva då går det snabbare ut för uppenbarligen. Och det är ju det vi alla behöver hitta med jämna mellanrum i livet. Liksom hala in oss själva. Men att skapa rutiner för det. Det har ju du också skrivit jättemycket fint om i dina böcker. Om ni vill fördjupa er.
Ja. Det hon pratar om är ju förundran. Som sitt tredje råd där. Ja. Att ta in, ser man den här vackra solnedgången.
Ja.
Att det inte bara säga, det var en vacker sol. Utan liksom bara ställa sig och låta sig själv drunkna i den på något
men
sätt.
Men sen kanske prata om det. Vad och sätter det igång för tankar?
Ja.
Och hur har ens mamma tänkt?
Ja.
Alltså ha de här livsfilosofiska samtalen med kanske de som är lite äldre också. Innan det är för sent. Ja. Det är ju någonting vi kan påminna om oss själva om liksom gång på gång, tror jag.
Mm.
Ja, och att hitta sin mening. Meningen med livet, det är ju en stor fråga.
Det är en mycket stor fråga.
Men att hitta någon som ändå känns att men nu är jag på rätt spår. Det här känns viktigt och meningsfullt. Mm. Det är väl det.
Mm. Så det blir en väldigt stor fråga. Jag är ju själv väldigt förtjust i liksom helhetstänket. Det här liksom muskler, prata med immunförsvar, prata med hjärnan, prata med mening, prata med förundran. Alltså allting är i det här stora hjulet.
Mm.
Och ju mer vi kan stödja hjulets olika delar, ju större blir hjulet på något sätt. Och vi får det här rika, härliga livet.
Men vi vill ju göra nytta. Det är ju det som är meningsfullt. Det har man ju sett i lyckoforskning tidigare.
Ja, vi vill göra nytta.
Och sen vad det är för var och en.
Det
är ju det man måste på något vis pröva sig fram.
Verkligen. Mm. Men då är det, behöver man sina stödfunktioner liksom i kroppen. Så att, nej men ett underbart anslag tycker jag hon har. 38 år gammal och så klok.
Så vis.
Så vis.
Wow.
Härligt. Precis som ni är många av våra lyssnare som skriver till oss.
Verkligen.
Så trevligt med frågor och funderingar. Hör gärna av er.
Vi finns på Instagram, halsorevolutionen_podcast.
Tack för att du lyssnar och var rädd om dig.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.